Så, då ska vi lyssna till dagens text då från Uppenbarelseboken 22 och avslutningen av det kapitlet från vers 6. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, som är en Gud för profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Se, jag kommer snart. Salig den som tar tillvara på profetians ord i denna bok. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat sig det för mig. Men han sa till mig: nej, inte så. Jag är Guds tjänare, liksom du och dina bröder, profeterna, och alla de som tar vara på orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Och han sa till mig: försegla inte orden i denna bok, profetior, ty stunden är nära. Den som gör orätt ska fortsätta att göra orätt, och den som är oren fortsätta att orena sig. Och den rättfärdige ska fortsätta att leva rättfärdigt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger: kom. Och den som hör det ska säga: kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska få dricka, ska fritt få dricka av livets vatten. Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok. Om någon tillfogar något ska Gud tillfoga honom det lidanden som det står om i denna bok. Om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger: ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt oss åt alla.
Ja, vilken resa Johannes har tagit med oss på den här våren genom Uppenbarelsebokens dramatiska landskap. Förra söndagen nådde vi målet, den nya Jerusalem. Och nu ägnas de sista verserna av den här boken åt några reflektioner, summering eller kanske slutsats. För Johannes är ju nu frågan, när han har nått målet: vad tar jag med mig från den här resan? Och vad tar vi med oss från resan? Vi har säkert tagit med oss olika saker, fastnat vid olika etapper eller sevärdheter som vi har mött. En del av oss kanske var ganska nollställda inför den här resan. Andra hade läst på och hade en bild av vad som skulle komma. Några är överraskade. Andra kan bara konstatera att så här var det. Det vi inte har fått på den här resan är ju information om när ska allt detta ske. Det var kanske någon som hade förväntat sig. Men det har ju mer handlat om hur ska det här ske, och beskrivet på ett symboliskt sätt. Betoningen på resan har ju varit från Johannes sida. Den yttersta tiden, den har redan börjat. Här och nu. Och det är länge sedan. Men också, vad innebär det då att vara en lärjunge till Jesus i den yttersta tiden? En tid som många gånger kan vara hård och utmanande. Och samtidigt där vi aldrig är utlämnade åt oss själva. Utan Johannes har visat oss att Jesu avskedsord till honom och till de andra lärjungarna är fullt giltiga när Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens ände. Vad är det du tar med dig från den här resan? Och vi hörde en hel massa olika svar på det och det som det ska. Några saker som jag ändå vill poängtera, som jag tänker vi tillsammans ändå kan ta med oss från den här resan, vill jag säga. Det första jag vill ta med mig, det är vi kan leva, vända mot framtiden och göra det med trygghet. Vi har haft med oss Jesu ord i kapitel 1 hela tiden: var inte rädd. Vad än som händer, vad än du kommer att se och höra, var inte rädd. Jag är den första och den sista. Jag kommer att vara med på hela den här resan. I de här avslutningsraderna som Barbro har läst för oss så återkommer det flera gånger de här orden: Jesus kommer snart. Det är förbryllande för en del. Det verkar inte ha varit lika förbryllande för Johannes. Han verkar inte grubbla närmare över det. Han som själv för så där 65 år sedan gång på gång hade hört Jesus säga det här till sina lärjungar: jag kommer snart. Men han hade också sagt till dem att ja, men om ni får höra rykten om krig eller någon som säger att där är Messias, gå dit. Säger jag, tro inte på det. Det är inte slut än. Han säger, först måste evangeliet förkunnas för alla folk. Och han har sagt, de här stenarna ni ser här i Jerusalem, det kommer inte att lämna sten på sten förrän allt det här sker. Johannes hade levt med den där spänningen. Jesus har sagt, jag kommer snart. Jesus har sagt, det sker inte än. För honom verkar det mer ha varit på något sätt en kreativ spänning att leva i ett sånt förhållande och en sån, ska vi säga, dubbel förväntan. Jesus kommer snart, men också han är redan här och i allt det som redan sker. Han kunde ju också tänka tillbaka på den där tillfället när Jesus, precis innan han lämnar sina lärjungar, har en liten diskussion om just det här med dem. Därför att han ju har sagt till dem: lämna inte Jerusalem förrän ni har fått det som fadern har lovat er. Och de frågar honom direkt: är det nu det ska ske? Är det nu riket kommer? Och Jesus har sagt liksom sådär avväpnande: det är inte er sak att veta tider och stunder. Och han har ju tidigare sagt till dem: jag vet inte själv när det här kommer, det vet bara fadern. Och tillägger: men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och in till jordens yttersta gräns. Det vill säga, Jesus förmedlar på något sätt det här dubbla perspektivet. Han är snart här tillbaka. Och det kommer att dröja innan uppdraget är slutfört. Och när Jesus hade sagt det där så står det att han lyftes upp inför dem och lämnade dem. Och de står där och tittar uppåt och plötsligt står där en ängel framför dem och frågar: Varför står ni här och tittar? Han som har lämnat er, han kommer tillbaka på samma sätt. Ni kan vara lugna. Och så går de tillbaka till Jerusalem. De får vara med om det Jesus har lovat. Och så gick de ut i världen. Och det här blev liksom, det blev Johannes signaturmelodi. Att leva i den här spänningen. Jesus har sagt att han kommer snart. Men än finns det mycket att göra. I den kristna kyrkans historia så har vi ju ibland blivit mer intresserade av själva framtiden än att förbereda oss inför den. Mer intresserade av att förutsäga den än att göra som Jesus hade sagt till dem eller vad ängeln sa till de där lärjungarna när Jesus lämnat dem. Nästan som en ersättning för att handla så har vi blivit mer intresserade av tidtabeller och alla tecken som ska föregå det hela. Det vi kan ta med oss ifrån vår resa i uppenbarelseboken är bland annat detta. Vi kan bara vända mot framtiden. Ivrigt vänta på att Jesus kommer. Ivrigt sysselsatta med det han har bett oss göra till dess. Och jag tänker mig att kanske det tydligaste tecknet på att leva vänd mot framtiden är det som återkommer gång på gång i uppenbarelseboken och som vi just har sjungit om. Att leva i tillbedjan. Att låta Gud vara Gud och att låta liksom nuet genomstrålas av liksom den osynliga verklighet som är Gud själv och som en gång ska bli uppenbar. Men som med jämna eller ojämna mellanrum har mött oss i uppenbarelseboken. En tron som är rest där Gud och lammet finns. Inför den tronen lever vi här och nu. Och det är i vår tillbedjan som vi kanske tydligast visar att vi lever vända mot Guds framtid. Johannes erkände ju i de här raderna att han hade haft lite problem med just det. För hans första reaktion efter det här är ju att han föll ner inför den här ängeln för att tillbedja. Och ängeln får liksom dra honom i örat lite och säga stopp, stopp. Jag är precis som du en tjänare till den Gud som har talat. Gud ska du tillbe. Och hur lätt är det inte att vi också liksom fäster oss vid, tillbeder, beundrar, upphöjer, favoriserar de som tjänar Gud istället för Gud själv. Eller fastnar i våra egna andliga upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar som det stora och viktiga istället för att stanna inför Guds storhet och leva inför tronen. Och ibland blir vi alltså mer intresserade av allt annat i uppenbarelseboken än Gud. Och jag tänker mig det är Gud som är centrum i uppenbarelseboken och som vill ha vår uppmärksamhet. Inte varje detalj, inga hästar eller odjur eller andra underliga saker som vi möter där. Det är Gud som vill fånga hela vår uppmärksamhet och få vår tillbedjan. Och det tänker jag mig att vi tillsammans kan ta med oss ifrån vår läsning av uppenbarelseboken. Den andra saken vi kan ta med oss, tänker jag mig, och som Johannes betonar här i slutet, som han också betonar i början av uppenbarelseboken, det är att vi kan vila i Guds ord och i profetians ord. Redan i den tredje versen i uppenbarelseboken så skriver Johannes för att liksom fästa uppmärksamheten på att det här är något viktigt som kommer att hända nu. Han skriver, salig är den som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den. Ty stunden är nära. Alltså, Johannes har från början utlovat en stor belöning till den som tar vara på profetians ord i den här boken. Han lovar verkligen mycket när han säger salig är den. Det ordet förekommer 7 gånger i Uppenbarelseboken. Salig. 2 gånger i den text som Barbro har läst. Vi påminns igen både om Guds storhet, om Johannes sinne för symboler och för poesi. Ängeln säger till honom, försegla inte orden i denna profetia. Det vill säga, det här ska du liksom göra känt. Först skicka det till församlingarna, ta vara på det. Och ängeln säger redan i själva ansatsen av denna text. Han sa det till mig, säger Johannes. Dessa ord är trovärdiga och sanna. Flera tillfällen i Uppenbarelseboken så försäkrar Johannes. Det här är liksom inga fria fantasier. Det kan verka väldigt mycket, ska vi säga, science fiction över det hela. Men kanske just därför behöver Johannes säga det till sina läsare. Det här är viktiga och sanna och angelägna ord. Och till slut är det ju väldigt kraftfulla ord som Johannes, eller om det är ängeln, för ibland i det här avsnittet är det svårt att veta, är det Jesus som talar, är det ängeln, är det Johannes, är det anden? Och det är inte alltid det viktigaste att veta. Men till slut varnas ju för att ta bort något ifrån denna profetia, eller lägga till någonting. Starkast tänkbara varning, det vill säga så viktig är innehållet och helheten av det hela. Och inom parentes, det tar inte många årtionden förrän de kristna, inte minst i Rom, de kallar för gnostiker, börjar plocka bort stora delar av Nya Testamentet och andra delar av skriften som inte passar, eller gör sammanfattningar av Nya Testamentets skrifter som säger oss att det där var ingen obefogad varning som Johannes uttalade. När Johannes nu avslutar den här boken, som också ju är avslutningen på, ska vi säga, hela Bibeln, hela skriften, så gör han det liksom med att understryka hur viktigt det här är. De här raderna, ska vi säga, de är skrivna av en teolog som tar Gud på allvar, en poet som tar ord på allvar och en pastor som tar människor på allvar. Det här är någonting att ta med sig, tilliten till Guds ord. Och när Johannes frågar sig vad han får med sig efter denna bok, inser han också att det här är en bok av tröst. Bokens huvudroll har inte antikrist eller draken eller vilddjuret eller den falske profeten. Det är biroller och ska vara biroller. De har inte alltid blivit det för oss. Huvudrollen har ett lamm som också är ett lejon. Och som också i de här verserna som lästes presenterar sig som jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och därmed den som mitt när natten är som mörkast vittnar om att morgonen kommer. Det är en tröst för Johannes att den Jesus han valde att följa och tro på som ung och sen har följt under ett långt liv i medgång och motgång, han får nu ett kvitto på att han har valt rätt. Det är Jesus som fortfarande står vid hans sida. en tröst för Johannes. Det blir också en tröst för de sju församlingar som blir de första att läsa och höra de här orden. Församlingar som utmanas av sina motståndare utifrån, men som också inifrån utmanas av sin, ska vi säga, kompromissvilja och ljumhet. I den här boken får de följa och identifiera sig med en vitklädd skara som i stora svårigheter ändå slutar som en smyckad brud som möter sin brudgum. En skara som har sina namn skrivna i livets bok och som får löfte om att här finns nu ingen mer smärta eller sorg eller gråt. Vilken tröst för dem. Om du vill ha med dig någonting från Uppenbarelseboken, så ta med dig tröst. Och det sista jag vill säga och uppmuntra oss till att ta med ifrån boken är: vi fortsätter att vittna. Det är Uppenbarelsebokens uppmuntran och uppdrag till oss och till de här sju församlingarna i Mindre Asien. Fortsätt att vittna om Jesus som har övervunnit världen och besegrat mörkret, som kan rädda oss och som också ska ge en rättvis lön efter ett ibland orättvist liv. Trots allt som den här resan har inneburit, så slutade med en uppmuntran att fortsätta att vittna. Så som Johannes hade varit med från början, och jag citerade det tidigare: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och det ska ni bli till jordens yttersta gräns. Jag tänker mig att Johannes genom den här resan också hos oss vill väcka en helig fantasi att möta vår tids drakar och odjur och antikrister utan rädsla, med ett vittnesbörd om vem Jesus är och vad han har gjort i våra liv. Och därför berättar ju Johannes också vad han hör. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och de som törstar ska komma. Och de som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Så slutar liksom Johannes den här berättelsen, den här resan, med att säga: du är välkommen. Det finns fritt att dricka, att ta emot livets vatten. Det slutar med en inbjudan till Gud. Nu är Guds tid. Nya testamentet talar om tid på två olika sätt, med två olika ord. Man talar om kronos och kairos. Du har kanske hört det förr. Jag repeterar det ändå gärna, för det är så viktigt. Kronos, det är den mätbara tiden som vi använder almanackan till, som vi kan avläsa i årsringarna. Och klockan, som en del av oss fortfarande har kvar på armen, kallas ju liksom i ett språkperspektiv för kronometer, den som mäter kronos, tiden. Men Nya testamentet talar om det, men talar också om kairos, som handlar om den bestämda tiden, den speciella tiden eller ögonblicket, som här i sista kapitlet av Uppenbarelseboken, och jag tror på flera ställen i Nya testamentet, översätts med stunden. Stunden är något annat än tiden. Stunden är nära. Så inleder han också. Och där när Jesus säger att tiden och stunden, det hör inte till er sak att veta, så säger han just det. Varken kronos eller kairos tillhör er, utan vet bara att när som helst och nu så är Jesus nära. Och tiden att komma, det där viktiga ögonblicket, det kan vara nu och här. Och som ett eko ifrån inledningen på boken så avslutas ju boken och därmed hela Bibeln. Hela Bibeln slutar med den här versen. Nåd från Herren Jesus åt alla. Det slutar ackordet. Det är till alla, till dig. Nåd. Det tänker jag mig. Det sista ordet, liksom Johannes vill att du ska höra ifrån hans bok där han har skrivit. Det sista ordet Jesus vill att du ska höra när du har läst Bibeln, det är nåd. Det finns nåd. Och du är välkommen, alltid välkommen att ta emot den. Kom. Låt oss be. Tack Jesus Kristus för ditt ord till oss. För att du på så många sätt har talat till oss i vår läsning av Uppenbarelseboken. Det som är hela Bibelns krona. Och för att denna bok som är så märklig ändå slutar på ett så triumfartat sätt med din fullständiga seger och med din gränslösa nåd. Herre, hjälp oss du att ta emot ordet och leva, vända mot din framtid. Amen. Låt mig bara avsluta med att säga att du som känner att måste finnas mer i Uppenbarelseboken, så kan jag säga att det finns väldigt mycket mer. Och jag vill bara rekommendera Mikael Tellbergs bok Lammet och odjuret och Leif Carlsons kommentar till hela Uppenbarelseboken. De är väl värda att läsa.